Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungepodden. Idag är jag Hedda med mig.
Ja, det är jag.
Yes.
Det var länge sedan.
Ett tag sedan nu, ja. Ja, det får man säga. Jag kan inte gå med det var senast, men det kan vara mer än ett halvår sedan.
Ja, jag tror det.
Ja.
Jag tror det var i... Nej, jag vet inte när det var. Länge sedan var det,
ja. Ja, det var ett tag sedan. Det var det. Och som vanligt vet ni ju då att när Hedda och eller Tiana är med så är det ju fantastik för hela slanten.
Oh ja.
Och den här gången så har vi 4 stycken böcker vi ska tipsa om. Och jag ska börja tipsa om en bok som heter Dödsdansen av Linda Åkerström. Det här är ett nytt, ganska ambitiöst projekt får man ändå säga. För det ska bli 3 böcker i den här serien.
Oh, wow.
Som går under titeln Blocksberg.
Mm.
Och skriver man fantasy så vet man ju att det kan ju vara en risktagande att liksom kötta ut med att nu ska det bli en trilogi av det här.
Precis.
Men det går folk som ni förstår anledningen till att den här boken tipsas om på den, det är att den är jävligt bra helt enkelt.
Ja, då är det både ändå gott för framtiden.
Ja, det gör det. Minst sagt. Och Dödsdansen tar sin början, eller sitt avstamp kanske man kan säga, i den ganska så kända legenden om Horja-låten.
Mm.
Den har ju du koll på.
Ja, jag tror jag till och med har spelat den.
Ja, det är en legendarisk folkmusiklåt.
Precis.
Och jag har letat upp då legenden här.
Oh.
Och så här är då Horja-legenden, gott folk. Det är en sen söndag, lördagskväll och alla ungdomar i Horja har samlats för att dansa på logen.
Mm.
Helt plötsligt mitt i en dans avbryts musiken och en ny spelman kliver fram i skuggorna. Han hade en stor mörk hatt på sitt huvud och under den kunde man skåda ett par brinnande ögon.
Mm.
Spelmannen lyfte fiolen mot hakan och började spela en låt som aldrig tidigare hade hörts. Alla ungdomar började genast att dansa till dessa nya toner. Men när de väl gått in i dansen kunde de inte sluta dansa. Dansen fortsatte genom hela natten och när gryningen anlände började spelmannen dra sig ut från logen. Efter honom följde alla dansare på ett led. De kunde inte sluta dansa. Tonerna från fiolen drev hela tiden på deras fötter. Samtidigt som kyrkklockorna ringde in gudstjänsten försvann de dansande med spelmannen. En flicka låg kvar på dansgolvet i logen. Ingen hade lyssnat på henne när hon varnade dem för spelmannen, men ingen lade märke till bockfoten som han hade när alla var mitt inne i den vildaste dans som någonsin varit med om. Sägnen fortsatte med att spelmannen ledde upp dansarna på Horjaberget, där de dansade tills endast deras skelett var kvar. Vissa säger även att man fortfarande kan se märkena från ringdansen på Horjaberget, och om man är så modig att man vågar sig ut en natt när det är fullmåne, sägs att man kan höra musiken som djävulen spelade en gång för dem som avled.
Ja, en episk legend alltså.
En episk legend.
Och det är en väldigt snygg låt om man vill lyssna in Horja-låten.
Yes.
Så är det en väldigt vacker folkvisa.
Så är det ju. Och som ni förstår så är det ju så att den här legenden kanske har lite mer substans än vad vi kanske kan ana oss till. För den här boken utspelar sig på 2 ställen. Dels är det Blocksberg. Som inte är ett ställe som man kan återfinna på jorden, utan det är en parallell värld till vår.
Coolt.
Där stöter vi på en karaktär som heter Arve. Vi förstår ganska snart, faktiskt redan första kapitlet, att Arve, han är inte vem som helst. Hans musikskicklighet och spelskicklighet är vida känd i Blocksberg. Men såklart även hans rykte känd på grund av att han är ju farlig helt enkelt. Han är på väg över till den andra sidan. Som vi förstår så kanske det är vår värld det rör sig om då. Han, i första kapitlet så köper han speciellt alltså nytt tagel till sin stråke.
Ja.
Och det ska vara starkt, säger han. Men han får inte vilket tagel som helst. Han får ett tagel från en bäckahäst.
Oj.
Så att Blocksberg är ju inte ett ställe som är... Det finns inte lite magi där, om jag säger så. På andra sidan då, där ligger Ytterby. Och där stöter vi på ytterligare en huvudperson som heter Heddy. Hon spelar också fiol. Och hon älskar att gå i skogen och upp på bergen. För Ytterby ligger liksom i en otroligt vacker skogstrakt där det finns mycket skog och vandra omkring i. Mm. Och det gillar Hedy att göra extremt mycket.
Utspelar sig i våran tid eller utspelar sig i någon annan?
Det är våran tid.
Ja, nice.
Och det finns ett oerhörd mängd karaktärer i den här boken. Nästan varje kapitel berättas av olika personer.
Okay.
Men det är ändå Arve och Hedy som är liksom de primära.
Mm.
Och när boken börjar så är det alltså början på sommaren.
Mm.
Nästan början på sommaren, för midsommar börjar närma sig.
Mm, just det.
Och det är ju då legendariskt i Ytterby, för att midsommarnattsdanserna är ju, brukar bli ganska vilda. Mm. Och Hedy och två kompisar, Eli och Rachel, de är på väg dit.
Mm.
Och det är jättetrevligt, det finns ett band som spelar där. Men rätt vad det är så märker Hedy att en annan melodi har smugit sig in i musiken som spelas.
Oh.
Och folk kan inte slita sig från den.
Oj.
Och hon tänker, herregud, någon måste ha lagt någonting i sidan som hon har druckit.
Ja.
Det måste vara en hallucination det här.
Mm.
För när kvällen är över, eller natten kanske man ska säga då, så har alla som var med på dansen försvunnit, utom hon.
Oj.
Och dansen är alltså på en brygga. Uh-huh. När hon går ut på bryggan så märker hon att det ligger någonting kvar. Det är en liten bit harts som man använder för att hartsa stråken. Och på den så finns det ett tecken som hon inte känner igen riktigt. Det ser ut som ett B, tycker hon. Men den har liksom en annan form. Och som ni förstår då, det här är ju början på en ganska snärjig historia som kommer att försätta inte bara Hedy utan även Arve och de andra varelserna och människorna i ganska stor fara.
Just
det. Det här är massivt spännande.
Alltså det låter, jag blir så sugen på att läsa
det. Ja, den här är så sjukt imponerande. Jag läste den första gången i somras. Nu har jag börjat läsa om den.
Mm.
För vi ska intervjua Linda Åkerström i ett framtida avsnitt.
Nej, kul.
Ja. Så det kan vara värt att hålla ögonen och öronen öppna när vi lägger ut det, gott folk. Mm. Det är så imponerande. Det här kan jag ju säga, jag har ju som längtat efter en ny trilogi efter Engels Forsén, som är lika bra. Det här är den,
gott folk. Oj, det är inte lätt att säga det.
Nej.
Det är liksom cirkeln.
Ja,
men shit, men man vill ju ha, alltså jag har verkligen känt att man vill ju ha det här lite, alltså det nordiska, liksom, det är ju det som man drogs till med cirkeln, liksom, att det är det här.
Ja.
Svenska eller liksom så här,
precis.
Men fortfarande episk fantasy. Och samma sak som man också tycker så mycket om, tycker jag, med alltså Röta och Odins barn-serien.
Ja, precis.
För att det är liksom ändå nog baserat i Norden. Eller norsk.
Exakt.
Att det är någonting med det där, alltså.
Ja, så, den är extremt tilltalande. Ja, den här kommer ju år. Jag vet att hon är i slutfasen på bok 2 eller manuset i alla fall.
Okej.
Så att det verkar bli liksom rask utgivningstakt här. Alltså, ja, det är stora förväntningar liksom på tvåan, kan jag säga. Jag
hoppas att det håller upp, men det verkar ju som att det är goda. Liksom.
Ja, alltså den är skithäftig. Den har ett mycket snyggt omslag med. Ja, verkligen.
Jättesnyggt omslag. Ja. Ja, men då är det min tur då kanske.
Yes,
nu har jag inte riktigt bestämt vilken jag ska börja med. Men vi kan väl ta den som jag tycker är svårast att förklara.
Ja,
jag ska tipsa om Piranesi, tror jag att uttala så.
Yep.
Det är lite oklart. Av Susanna Clark. Och ja, som du sa förut, att hon har skrivit Jonathan Strange and Mr. Norrell.
Ja.
Som är en känd bok, tror jag, men jag har väldigt lite koll på vad det är för någonting. Jag bara ser den överallt.
Jag började läsa på den, men jag kunde inte med just den. Men många av mina kollegor tyckte jag att det var ju the shit. Alltså.
Men förstått riktigt... att det är ganska tvådelat. Ja, men ändå att den är liksom så. Och det här är en otroligt märklig bok som jag av misstag så här. Jag tror jag fick upp den på Goodreads eller någonting. Ja. Så jag sa, men shit, vad snyggt omslag, den vill jag testa läsa. Och så
ja.
Och man följer då, alltså huvudkaraktären, om man ska säga huvud som man följer, kallas för Piranesi, eller han kallar sig själv för Piranesi. Och hela boken är liksom hans anteckningar, för han skriver loggbok eller dagbok eller vad man ska kalla det.
Ja.
För att han lever i huset.
Okay, huset med stort H då?
Huset med stort H. Ja. Och det är hela hans värld. Och huset är en otroligt märklig plats. Det är som en gigantisk labyrint med flera våningar typ. Och där rum efter, alltså tusentals rum överallt, som är fyllda med statyer i olika former och varianter. Och i de lägsta nivå, alltså i källaren och sånt där, så finns det hav som åker igenom.
Ja.
Och längre upp så är det moln och dimmor och sådär. Men det är fortfarande inuti liksom ett någon slags hus.
Ja.
Och man kan kolla ut, så finns det liksom innergårdar och lite sånt där.
Så egentligen är det mer än ett, det låter det är liksom, som en stad nästan.
Ja, precis. Men det är liksom som en gigantisk, det är som en hel värld. Alltså han har aldrig, han har som så här att han bara ger sig iväg och katalogiserar en massa statyer och liksom han har tagit det på sig att det är hans uppgift i huset. Och vad han vet så har han alltid existerat i huset liksom. Det är allt han vet. Så att han har fört massa loggböcker och där han så här, ja, men skriver ner vad han ser, observerar liksom i den här, i hans värld liksom.
Ja.
Och det finns inte så många personer i den här världen. Nej. Utan det är han. Och ja. Och sen på tisdagar och fredagar så träffar han sin vän som heter den andre.
Okay.
Eller the other. Och ibland så tar den andre med sig lite grejer till honom, typ som vatten eller någon ny tröja eller någon ny anteckningsbok eller sådär.
Ja.
Men mestadels annars är han själv. Annars vet han om, han tror han har fört anteckningar att det kanske finns, jag tror det har funnits kanske 7 stycken som har existerat i världen.
Mm.
Och sen så följer man bara honom när han då tar sig runt och skriver, och ibland så har han typ så här massa lite filosofiska tankar kring, för han lever i en värld med bara statyer och alger och fiskar och fåglar typ. Och när han funderar över vissa statyer och samtidigt så började det liksom lista ut sig att han så här, vad är det här för ställe? Eller han började ifrågasätta liksom den här, vad är den andra för någonting? Mm. Och sen så, var kommer den andra ifrån? Hur kan den andra få hit saker till det här stället? Men allting är liksom väldigt dimmigt i hans huvud. Och sen så börjar man liksom nysta upp i det här otroligt märkliga.
Ja.
Och jag tyckte den var en helt otrolig upplevelse att läsa.
Ja.
Jag kan inte säga så mycket mer, för det är liksom så här, det blir liksom spoilers och det kan jag inte ge. Så det här är en väldigt förvirrande premiss på boken.
Ja.
Men det är ungefär det den handlar om.
Ja.
Och den är väldigt vackert skriven, eller det är väldigt fint att bara få läsa det genom hans liksom anteckningar. Han har liksom ett eget tidssystem. Så typ så här en så här liten, det är inte kapitel utan ett sånt här avsnitt när han har skrivit, kan heta typ så här, vad kan det heta? A description of the world. Entry for the 7th day of the 5th month in the year the albatross came to the southwestern halls.
Ja.
Så är det hans liksom.
Ja.
Hans räknesätt för dagarna då.
Ja.
Så har han olika års och så. Men han börjar märka att det finns massa glapp i hans anteckningar när det kommer till liksom tid.
Ja, det krävs att det måste vara väldigt svårt att tolerera på det där.
Ja, och så så, men den är väldigt häftig upplevelse. Alltså så här märklig. Man visste inte vart var på väg, man fattade. Alltså så här, jag tycker det var lite lite krypande känsla att ha den här världen som bara är tom i princip. Och att det är han som tar sig runt och alla de här statyerna.
Ja.
Och att det inte existerar. Han har hittat några skelett liksom som han brukar, han liksom tar hand om de döda, så det finns några skelett som han liksom tar hand om. Men annars är det i princip bara det som är världen.
Det kan ju vara så väldigt förvirrande det där ju.
Ja.
Du är inte så själv och bara träffa den här andra personen.
Precis.
That's it, liksom.
Precis, och så är den här otroligt, vad är det för platsen är på? Det är liksom bara tusentals rum efter rum som är enorma liksom, så här stora flera våningar med hav i botten på källaren liksom, så här, vad är det för plats han är på? Och sen så, ja, nej, rekommendera varmt. Jag kan inte riktigt säga så mycket mer, för att jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är väldigt snyggt skriven bok.
Ja.
Väldigt spännande. Lite obehaglig. Jag har en väldigt märklig känsla när man har läst ut den. Alltså jag satt så här, jag kände lite så här, vad är det jag har läst nu?
Ja. Ja. Det är precis, det, hon brukar skriva sådana liksom lite lätt förvirrande böcker.
Mm.
Som är mer liksom, ja, känslobaserade.
Ja, kanske. Precis.
Ja.
Ja. Nej, men det var en väldigt cool upplevelse.
Fint, fint. Mm. Jag hoppar vidare då. Nu kommer jag prata om en helt ny bok.
Ja.
Som släpptes i fredags.
Oj!
Den, ska vi se, vad var det för datum då? Den 29, det borde ha blivit 29 i 10. Nämner det bara för att det har sitt ut, kommer inte publiceras. Nej, i Booms då. Och det är då andra delen, om man kan kalla det, i Sara Bergmark Elvgrens Stockholms-serie.
Just det, den redan kommit ut, eller det var ett tag sedan första boken kom ut.
Ja, Norra Latin som jag har pratat mycket om och som vi även har pratat med Sara om i ett tidigare avsnitt. Jag kan varmt rekommendera det avsnittet, för det var sjukt kul att göra. Det blev väldigt bra.
Ja, det var väldigt roligt att kolla. Eller kolla på. Göra.
Ja.
Prata.
Ja. Och den här utspelar sig då, det är samma Stockholm som i första då, boken. Man behöver absolut inte ha läst Norra Latin för att uppskatta den här boken som heter Grimm. Okej? Okay? Bara titeln här ger ju lite...
Ja.
Lite känns för vad det handlar om. Men det är faktiskt inte en Grimm som är varelse. Utan det här är alltså ett namn på en person.
Jaha.
Som kallar sig för Grimm.
Mm.
Och det gör han ju av en anledning. Det gör han för att han är ju en del av den framväxande dödsmetallscenen.
Ah.
Som växer fram i Stockholm på slutet av 80-talet.
Okay.
Och en del av boken handlar nästan enbart om det här.
Mm.
Att Grimm är då sångare i ett band som heter Dark Cruelty.
Yeah.
Och de är extremt hypade.
Mm.
Det är alltså slutet på 1980-talet, alltså runt 88-89 det här utspelar sig.
Mm.
Och det finns klart andra medlemmar med det här bandet, framförallt då Håkan som spelar bas, det är han som har grundat bandet. Mm. Och han kom i kontakt med Grimm via den här ganska utbredda scenen som fanns. Utbredd på det sättet att den var global, men att den består av ganska få individer.
Just det.
Där man tape-tradade, man skickade kassettband till varandra för att CD-skivor och så vidare, det hade inte kommit.
Nej,
man spelade av kassetter och man var helt inne på jakt efter det som var lite hårdare, lite tuffare, lite råare.
Mm.
Och Grimm, han kommer ju då från Timrå.
Okay.
Och flyttade då till Stockholm både för att, framförallt för att vara med i bandet.
Ja.
Det är liksom så här, och de är ju unga de här människorna. De är ju runt 17, 18, 19 eller någonting.
Okay. Ja.
Så väldigt, väldigt unga. Och direkt då när Grimm kommer med i bandet, så första repan när han börjar sjunga, så märker de att det här kommer bli legendariskt. Han har en röst som är helt outstanding.
Mm.
Och det blir ju som ännu mer buzz kring det här bandet. Och de spelar in liksom sin, de spelar in en demo och de spelar in en EP.
Mm.
Så de då trycker upp på vinyl i 666 exemplar.
Ja, såklart. Såklart.
Och signerar och håller på där. Men sen försvinner Grimm.
Oj.
Under mystiska omständigheter och hittas död kort därefter i en tunnel under Stockholm.
Oj, är det Grimm? Man följer inte Grimm.
Man följer Grimm till stora delar. Men nu kommer det här andra tidsperspektivet in. Och nu är vi mer framme i vår moderna tid.
Mm-hmm.
För då har ju då... Dark Cruelty finns ju inte mer.
Mm.
Men de har fortfarande en enormt stor fanbase.
Mm.
Och den här EP:n som de släppte då...
Mm.
Den... är ju liksom dunderhypad och jätte uppskattad fortfarande. Mm. Håkan har bildat familj och han har då en son som heter Kasper som då är uppkallad efter Grimm, för Grimm heter Kasper egentligen. Och nu kanske ni börjar förstå att det finns mer än bara namnkopplingen här åt folk. För Kasper då, han går ju på gymnasiet, han håller på att teckna väldigt mycket. Och han vet, såklart, han känner till väldigt mycket om liksom vad pappan gjort tidigare. Pappan har fortsatt spela i flera andra band. Men just Dark Cruelty är ju det legendariska bandet som, som alla har, i stort sett har förhållande till inom dödsmetallscenen.
Mm.
Och han ska börja sitt första jobb på Gröna Lund. Han ska börja jobba på det som kallas för House of Demons.
Oh.
Okej, skräckhuset. Och första dagen då så stöter han på en person som har en Dark Cruelty-tatuering på armen.
Oh.
Och hen blir då helt till sig.
Mm.
Och liksom, fan vad häftigt att du är liksom Håkans son. Ja. Du har liksom kallt med dig, så jävla häftigt.
Ja.
Och sen började det hända lite konstiga grejer, för Kasper börjar alltså få drömmar där han hemsugs av Grimm.
Okej.
Och han börjar försvara, han har haft liksom en traumatisk period bakom sig där han har haft svårt liksom att skilja mellan vad är verklighet och vad är inte det, så att säga. Och han berättar ju då för sin kompis, som jag nu helt har glömt på ett namn, för det är ju läser det ganska intensivt. Men de börjar ju som undersöka det här.
Mm.
Vad hände egentligen med Grimm?
Mm.
Varför gick han ner i den där tunneln? Och det blir ju allt mer fasansfullt, gott folk. Alltså jag älskar den här boken.
Mm.
Jag tycker att den är, dels är det så häftigt för att dels är det att man transporteras tillbaka till liksom 80-talet. För min del, jag började på dödsmetall på början på 90-talet.
Mm.
Och alltså grundforskningen här, gott folk, är så jävla bra gjord.
Mm.
Det är som Sara intervjuat massa av dem som var med på den tiden i den riktiga dödsmetallscenen, och så har de byggt liksom en värld baserad på det. Och det är så kärleksfullt gjort.
Uh-huh.
Och sen är det den här gotiska skräckhistorien, för det blir alltså hårresande verkligen. Det är ett sånt jävla mästerverk, och i många hänseenden så tycker jag älskar det ju Norra Latin, men den här är, den har inga brister.
Nej,
den ligger liksom på en sinnessjuk hög verkshöjd hela tiden.
Men vet du det, alltså, finns det kopplighet med Norra Latin? Alltså, om man har läst Norra Latin, finns det,
om du har läst Norra Latin, så nämns just de händelser som tas upp i Norra Latin. Genom, de träffas ju, de är ju på fester. Ah. Och där är det en person som har gått på Norra Latin.
Okej, okay, så man liksom kopplar ändå samman det lite.
Kopplar samman det, men nej, absolut inte. Men jag tycker ju att man ska absolut läsa Norra Latin. Mm. Den är svinbra. Och det som är intressant det här, det är att i Norra Latin tog vi upp det här med teatervärlden. Och nu är det musikvärlden. Så att det finns alltid tydliga kopplingar till olika kulturyttringar i de här böckerna. Det gillar jag skitmycket. Spännande
att se vad nästa kommer bli. För det ska bli fler böcker.
Fyra böcker, tanken är.
Ja, häftigt alltså.
Får vi se när det, jag tror att det kan bli rätt lång liksom väntan. För att hon håller ju på med en hel del annat. Sara också då.
Men jag tycker det är, på det sättet är det ju tacksamt att hon har gjort det så fristående.
Ja.
Och så vet man att hon, alltså det kommer vara kvalitet när det kommer ut nästa.
Ja, exakt. Ja. Det här är ju helt, och det är inte bara liksom litteraturkritiker och bibliotekarier som har ravat kring Grimm. Mm. Utan det är ju liksom folk i, som var med i dödsmetallsvängen i början, som tycker att det här är ju fantastiskt vad bra gjort. Och hon har blivit intervjuad på ställen som är som, ja men i Rockpodden till exempel.
Shit.
Första författaren var med i Rockpodden, för annars är det bara liksom musiker som är med där. Så det här är ju verkligen, hon har sprängt en del barriärer här.
Mm. Wow!
Ja.
Coolt, det får man verkligen ta och kolla in.
Ja, gör det, gott folk.
Ja.
Yes, vi har en bok kvar, den har också ett episkt snyggt omslag.
Ja, den har ett otroligt snyggt omslag. Nu ska jag lyckas uttala författare. Men okej, jag ska tipsa om David Mogo Godhunter, heter boken, skriven av Suji Davies och Kungboa.
Det är helt rätt det där.
Kungboa, kanske. Förlåt, jag ber om ursäkt för det. Men det här är då en ganska ny bok. Jag tror den kom ut 2020. Jag hittade den på Sci-Fi-bokhandeln i Stockholm.
Yes.
För att det är kul att gå in där ibland. För då
det är hittar väldigt, man mycket väldigt fin bokhandel. Liksom.
Ja. Och det är en... jag vet inte. Jag tror han är, eller han är en nigeriansk författare. Ja, han precis. Han är från Lagos i Nigeria.
Ja.
Alltså Nigerias huvudstad.
Ja.
Och är baserad där liksom. Så den här boken utspelar sig då i Lagos, som är Nigerias huvudstad från. Ja, en jättestor stad. Nigerias största stad är det.
Mm.
I alla fall, om det inte är huvudstad, jag vill inte uttala mig för mycket. Och vi har ju tipsat om lite, alltså nigeriansk fantasy innan.
Nenede Okorafor.
Precis, en favoritförfattare. Så om ni inte har kollat in henne, så kolla in henne. För det är skitbra. Och jag tror att det, alltså inte alls på tal om det här egentligen, men jag tror att det är en, vad heter det, en växande scen alltså.
Ja, det är
jag har
det.
Sett mycket det är det. Både nigerianska, amerikanska och bara liksom rent baserade i Nigeria.
Ja.
Fantasyförfattare som det har kommit ut mycket på sistone.
Mm.
Även om jag inte har läst. Jag har mest läst från vet du, från Nnedi Okorafor. Men ja. Jag vet att det har kommit ut typ 3-4 andra böcker jag sett på Goodreads.
Ja, det är ganska coolt. Jag gillar just när det är så alltså anglosaxiskt och så centrerat. Utan det är coolt med andra liksom, förhållanden.
Precis, och Nigeria är ett otroligt häftigt land. För väldigt stort, extremt mycket kultur och sådär. I alla fall, så den här utspelar sig då i Lagos. Hela boken utspelar sig i Lagos. Och man följer då, alltså det som har hänt är... Man tror, eller jag antar, att den utspelar sig i framtiden.
Mm.
Men inte så långt fram liksom. Det som har hänt är att och det är lite oklart om det här skedde worldwide eller om det här var centrerat till Nigeria. Men vi gissar på att det är, har skett över hela världen.
Mm.
Och det är då att det finns någonting som de kallar för eller ja, en dag eller så bara började ramla ner eller falla ner tusentals gudar. Till
från himlen från, då, eller?
Ja, det är lite oklart, men vi antar himlen för att säga att det faller ner liksom.
Ja.
Och då antar vi över hela världen, men i Lagos då. Och i tusentals liksom. Mm-hmm. Och kaos är liksom det är kaos överallt.
Mm-hmm.
Och Lagos har ju då blivit liksom helt totalt förstört. Och det liksom finns, det finns både så här high gods, alltså högre, starkare gudomar liksom, som är ganska farliga liksom. Och sen finns det också så här godlings som är liksom minigudar som också bara är till besvär. Och de kan döda folk och de kan bara skapa en massa problem. Många har liksom svårt att, alltså man kan ha svårt att se dem. Om man är vanlig människa, om man inte är typ så här, har någon form av utsatthet för det sen innan liksom, om man har varit, hållit på med okulta grejer eller har men så det är liksom Lagos har totalt blivit det är bara den har överlevt staden, men det är väldigt mycket rörigt och förstörelse och alltså så här, ledarskapet finns inte riktigt någonstans och de rika har liksom eller de bättre välbärgade har flyttat till liksom en central del av stan liksom och resten har bara lämnats lite för vind för våg för att klara sig och det är liksom utegångsförbud och ja men Lagos är en väldigt levande stad men den har nu blivit väldigt död liksom tom. Och det man följer då är man följer David Mogo som är en gudajägare typ. Och han jobbar med att så här, ja men han är väl vad ska jag säga, han är bounty hunter typ fast för gudar. Så om folk kommer till honom och säger vi har problemet, det är någon som håller på att förstöra våran elsystem. Så här, kan han komma och hjälpa till? Eller det finns det var problem med den här affären för det finns problem där. Eller vi skulle behöva att den här försvann. Så hjälper han till med det. Han är då en halvgud.
Ja.
Med väldigt lite kunskap om både sin... Hans mamma är då gud och hans pappa är människa.
Ja.
Så han är ju starkare och kan liksom känna av mycket.
Ja.
Och han har växt upp hos en typ trollkar.
Okej.
Och så hjälps, alltså så han är uppväxt där. Och så följer man typ honom när han tar sig runt och jagar gudar och samtidigt som det börjar liksom det börjar komma en större plott i det hela.
Ja.
Att det finns det finns vissa gudomar som har tagit över några magikers liksom medvetande eller en magikers medvetande för att sen kunna skapa fler gudar.
Det låter ju rätt farligt.
Det är väldigt farligt och det är mycket så här. Alltså det går inte så bra just nu för David Mogo.
Nej. det låter lite så här, men vad ska jag nu göra?
Det låter lite förvirrande känner jag när jag berättar. Men det är lite svårt, det händer mycket grejer. Man följer både honom när han gör liksom små uppdrag men som sen vävs in i en större plott. Och det som är förvirrande delvis, för den här, jag tror inte det finns utgiven på svenska. Jag vet inte om den kommer ges ut på svenska. Nej. Men den jag läser på engelska i alla fall. Och mycket, till exempel när han pratar med sin fosterpappa då, den här trollkaren, så är alltså hans, hans pappa, pappa Udi, pratar bara pidgin English.
Ja, det är häftigt det.
Ja, så det är skriven i pidgin, alltså som är, alltså är slags, det är ett eget språk. Men
det är ett eget språk, men det är sammanblandning av olika,
olika språk och engelska.
Ja, ja.
Och det är otroligt förvirrande att läsa, ja. Om man inte, för jag har ju ingen koppling till pidgin annars.
Nej.
Så att det är liksom så här, allting är ju bara, jag fattar hälften, så får man bara anta.
Ja.
För att David Mogo pratar oftast tillbaka ibland. Han blandar lite, ibland så snackar han pidgin, ibland snackar han vanligt.
Okay.
Särskilt när han pratar med pappa Udi så kanske han pratar hälften hälften. Då är det så här, okej, jag får bara chansa att jag tror jag vet vad han säger.
Så tyckte du inte att det var liksom lite så här, det var ändå, du kände att nej, men det är ändå värt det?
Jo, jo, men så jag tycker, alltså jag tycker jättemycket om att han har gjort så,
ja.
På ett sätt, för att jag tycker det är häftigt att eller, och det är mycket eftersom det här är skrivet för, eller det är skrivet för en nigeriansk publik, antar jag, eftersom han ändå är Lagosbaserad.
Yes.
Eller, och det är coolt för att det är inte som, alltså om det är en nigeriansk-amerikansk författare, till exempel Nnedi Okorafor får brukar alltid ha en ordlista längst bak.
Yes.
Det finns inte här. Men nej, det är väldigt mycket språk och kultur liksom i det som man bara antas kunna. Så det kan vara lite, det kan vara lite trixigt att läsa ibland, men jag tyckte verkligen att det ger jättemycket till själva rikedomen av boken, liksom läsupplevelsen. Och nej, men jag tycker, rekommenderar. Det är lite, inte lika rolig vibe, men det är typ liknande till Rivers of London-serien.
Ja,
om man har läst dem, alltså det är när Peter Grant lite åt precis, det hållet, fast den är lite mer bara komedi.
Ja.
Och det är inte lika mycket komedi här, men det är lite liknande, alltså jag fick en liknande stil på det.
Ja. Mycket coolt. Jag blir helt klart sugen.
Ja.
På att läsa den.
Och jag tror att det ska komma flera, gissar jag. Jag tror att det är första, kan jag bli första i någon serie.
Ja. Vi får väl se.
Ja.
Om det kommer fler.
Precis.
Det kan du göra.
Precis. Man blir också sugen på att det har blivit flera gånger nu, men att ta sig, åka till Lagos och se.
Ja.
Den, det var en häftig stad.
Ja. Mycket, mycket häftig förmodligen. Ja. Det var alla tips för den här gången, gott folk.
Ja.
I det här avsnittet av Ungpodden. Vi kommer såklart tillbaka med ännu mer fantastiktips.
Oh ja.
I framtida
avsnitt. Det tar ju aldrig slut.
Nej, det gör ju inte det.
Precis.
Tills dess så får ni ha det så bra och ta hand om er. Hej då!
Hej då!